Tänk om jag erkänner ett brott nu. Tungt brott.
Om du ska erkänna ett brott nu så är det perfekt för en advokat.
Precis, det ordnar vi.
Vi
har fått tillbaka sådana här kännande förr.
Mitt dilemma gäller det här helikopterrånet som var.
Nej, det är inget större problem.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Jag tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Efter det så fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemma där hemma. Som du skickar in på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små bryderier, vi tar hand om allt. Dagens panel är attraktiv som sommarens första färskpotatis. Vi har Farao Groth. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, du är känd från programmet här.
Ja, från det här programmet.
I Mix Megapol. Inte från det här programmet, för det här första gången
du är. Det är inte så många som vet hur du ser ut, men du är känd från radio.
Du ser ut som en mormon idag, kan du berätta det?
Ja, jag ser ut som en mormon. Alltså, jag jobbar i uniform, kostym då i det här fallet. Och så fort man inte jobbar och ska göra något annat så tycker jag alltid att jag känner mig som att jag vill gå runt och berätta lite om Bibeln.
Ja.
Om ni är intresserade sen så kommer jag också.
Men därför du knackade på studiedörrarna också.
Ja, ringde
lite
på.
Om Jesus.
Ding dong!
Alltså en väls skräddad vit skjorta och en stram svart slips.
Mm. Mm. Så jag lever.
Det är så du lever, Farao. Välkommen hit. Agneta Sjödin, välkommen också tillbaka.
Tack.
Igen.
Ja, vad roligt att vara här igen.
Ja. Programledare måste känd
gjort,
som
måste
få.
Måste ha gjort något bra första gången.
Ja.
Så fick komma en gång till.
Tyckte det gick alldeles utmärkt. Mm. Släpper en ny bok strax, va? Eller
nej,
har
jag
du?
Har ju släppt ju en nu i januari, ja. Från hjärtat.
Och sen har vi fin besök här på min vänstra flank. Det är nämligen Sveriges före detta socialdemokratiska justitieminister Thomas Bodström.
Ja, tack.
Advokat, författare.
Ja, inkallad på ett par timmars varsel.
Killen som ställer upp.
Tänk att man kan ha en inhoppare som före detta justitieminister. Det här är classy.
Från bänken.
Från bänken.
Vi behöver en inhoppare. Vi ringer justitieministern.
När vi ändå är där, vad är det som har hänt med det socialdemokratiska partiet? Alltså när Lasse Lagerström lämnade landslaget så gick det ju neråt. Och nu när du har försvunnit, så vad har hänt med partiet? Det är ingen klös längre.
Alltså man brukar alltid tala om att det bråkar så mycket i socialdemokratiska partiet. Nu gör det inte det, och då blir man orolig för det.
Ja. Alltid något.
Så enkelt är det.
Alltid. Skulle du vilja ha mer bråk?
Nej, en öppen diskussion är bra.
Ja.
Men just nu är det ganska tyst, tycker jag.
Mm, det är det verkligen. Välkommen hit, du är känd här från Mix Megapol också på morgonen.
Ja.
Du blir inkallad här, så jag ska berätta hur det går till. Vi läser brev här alltså från lyssnarna, och sen så ska ni ta tag i det och försöka lösa det här dilemmat åt dem,
ja.
Så att säga. Men först vill jag ha ett personligt dilemma från en av panelisterna. Jag väljer Farao Groth idag. Vad har du haft för bekymmer den här veckan?
Jo, så här är det, att jag har en väldigt nära tjejkompis vars drömmar är att bli skådespelerska.
Mm.
Och hon håller på liksom att förverkliga de här drömmarna hela tiden. Och nu har hon för första gången satt upp en ganska stor egen pjäs, en monolog. Självskriven, självregisserad, uppsatt på en stor teater i Stockholm. Och jag var på premiären här i veckan och tittade på den. Och it was shitty. Alltså, det var riktigt dåligt.
Ja.
Och nu ska jag äta middag med henne på måndag. Och jag vet ju att jag kommer... Du vet, efter premiären, då kan man ju säga: åh gud, grattis, wow, det såg ut att ha kul på scen, du vet.
Mm.
Och nu känner hon kommer ju fråga mig. Och då stöts jag mellan de här två världarna. Å ena sidan tänker jag så här: ska jag vara ärlig så att hon utvecklas som skådespelerska? Eller att hon helt enkelt kanske till och med lägger ner?
Eller så ber du henne lyssna på podcasten, så har ni ingenting att prata om sen.
Nej. Och gud, säg så. Jag hela tiden insåg att ingen lyssnar på vad jag gör och ingen ser det.
Det här är ju material som offentliggörs.
Ja. Och herregud.
Ja.
Men du, får jag fråga en sak? Var det någonting i det här som du tyckte var bra?
Jag vet vad det värsta var. Nej, det var inte det.
Nej, då är det ett problem.
Var det så? Applådtacket var väldigt bra.
Så du vill säga henne, don't quit your day job. Är det det du vill säga till henne?
Men du, där har du ju applådtacket. Det var ju många som applåderade. Det kan du ju börja med att säga. Det är ju väldigt många som uppskattade det här. Men jag har ändå några synpunkter.
Mm.
Så du tycker att man ändå ska ge lite feedback?
Ja,
om det är den första,
det
så tycker
bra.
Jag att det är onödigt att såga det för alltid.
Mm.
En dålig gång är ingen dålig gång.
Du vill linda in din socker, Thomas.
Ja, jag tycker att... Alltså, jag har läst manus av kompisar och andra. Och ibland hamnar man lite i den här situationen. Men det finns alltid något positivt att säga. Men sen är det viktigt att säga det här, men kanske på ett lite mer inlindande sakligt sätt.
Du kan inte säga som du säger i podcasten nu.
Nej.
Nej.
Och det har du redan gjort, så att egentligen är det inte lite kört, Thomas?
Nej, men vi talar ju om det tidigare erkännande här. Det går alltid att ta tillbaka och säga att Det blev felklippt och showade lite.
Felklippt?
Men jag tror ju...
Är det från dina intervjuer med journalister? Nej, ah, det var fel. Ja,
så har jag aldrig sagt. De har klippt ihop på ett konstigt sätt.
Agneta?
Nej, men jag tycker precis som Thomas säger. Det är alltid bra att börja med någonting positivt först. Mm. Så att man är lite nyanserad. Så det var därför jag frågade om det var något som du tyckte var bra. Men då kan man ju precis då, som Thomas sa, börja med något. Att vilken fin respons du fick i applådtacket.
Om Magneta nu är din kompis och du skulle vilja säga något som du faktiskt tyckte var lite bra i alla fall. Du behöver börja med det. Mm. Vad skulle du säga då till din kompis?
Ja, men gud, Agneta, vad många det var som var där. Och de som var där verkar ju tycka att det var bra.
Och då säger kompisen?
Tack, vad kul.
Ja.
Vad tyckte du då?
Vad tyckte du då?
Jo, men vet du vad? Jag tyckte att det fanns utvecklingsmöjligheter på sina ställen.
Och där är du död.
Du kan ju säga, jag är ju ingen expert. Nej. I sammanhanget. Så du behöver inte ta vad jag säger så allvarligt. Men om du nu ändå vill höra.
Problemet är att jag tror att hon tycker att jag är lite av en expert inom området.
Ja, men det måste du kunna ta ur själv.
Hon tar dina åsikter på betyder någonting
för henne. Ja, men jag tänker att jag skulle kunna liksom skåsa upp hennes andra jobb. Att jag skulle säga, men gud, åh vad du är duktig på den här restaurangen. Mellan borden, springer snabbt och ta beställningar som ingen annan.
Men jag måste ju säga att jag tycker att har hon gjort det här, vilken driven tjej. Ja. Driftigt att sätta upp något eget och modigt.
Mm. Jo, men det jag oroar mig för är att jag tänker så här, att man som vän ändå grundtanken måste ju vara att man har en vilja att hon ska utvecklas. Att man skulle vilja så här, du vet vad. Annars så blir det ju som att man tittar på sin liksom 8-åriga son på skolkabarén och tycker att det var fantastiskt när han gick upp, kräktes och gick av. Åh, toppen, vilken kille du vet.
Men det finns ju någonting, jag har ju också varit med om det där såklart, att man har sett stand-up-komiker som efteråt frågar, hur tyckte du att det var och så vidare.
Du har också sett Fångarna på fortet.
Jag tror inte han tittar på det.
Jag var med i Fångarna på fortet. Det var en traumatisk upplevelse som jag fortfarande behandlad för. Men, och då kan man ju faktiskt säga så här, och i ditt fall kan också säga det, att det spelar egentligen roll vad jag tycker, bara det att du vågar ställa det där uppe och göra någonting av det här, följa din dröm och göra det, bara det är stort nog. Det är ett stort steg för din personliga utveckling att göra det. Sen innehållet i den, det är egentligen egalt. Jag tyckte det fanns grejer att prata om, men det viktigaste är att du gjorde det, och det respekterar jag, det är stort.
Fast när du har sagt allt det här, då kan du ändå komma med lite konstruktiv kritik.
Ja.
För att om hon ska bli bättre så måste hon ju ändå få höra det. Men du kan säga det efter att du har sagt alla de här sakerna.
Men som är sakligt.
Som är sakligt. Då.
Har du haft kollegor, Thomas, som du känner har gått ut och sagt något i pressen eller någonting när du var politiker och tyckte att det var fullständigt korkat och du är inte lämpad för att prata med de här med människorna? Och,
många gånger ska jag säga.
Ja. Att jag och hur löser du det då?
Alltså oftast fick man det av pressekreteraren eller de man jobbade närmast med.
Mm.
Och framförallt fick jag det när jag var alldeles ny som minister. Och då fick jag från olika läsare och tittare som sa, sluta att säga så att säga i varenda mening. och då kom jag på att, fan, jag säger ju det här hela tiden. Och sen var det en som sa, om du ska vara med i tv får du lära dig knyta slipsen. och så gick det ett par veckor och sånt. Du har fortfarande inte lärt dig knyta slipsen. Så hade han så här ett bildspel eller liksom flera olika rutor hur man knyter en slips.
Folk,
så
det var bra.
Men det är ju roligt när man tar upp sådana små detaljer som faktiskt är lite roliga att man kan skratta åt.
Så. Men jag tänker att det skulle vara så att vara minister att det är skräcken att man hela tiden representerar varann. För jag tycker att det legendariska klippet som alla älskar med Carl Bildt och Birgit Friggebo i Fittja. Det roliga är inte Birgit Friggebo, det är Carl Bildt när han inser vart Birgit Friggebo är på väg. Kan inte vi nu allihop i den här salen, han bara nej. Sjunga We Shall Overcome. Och man säger Carl bara, åh gud, tänk om jag bara kunde vara en röksvamp. Tänk om jag kunde, puff.
Han försöker faktiskt förvandla sig själv till en röksvamp. Han glider ner likt en krossad ostbåge. Så här, långsamt
ner. Vet ju att han kan liksom
och lite lyckades här.
Ja. Han kan inte ta avstånd ändå.
Ja, det var genialt att kunna ta avstånd ändå och förakta det på något sätt. Och samtidigt tycka om det. Ja, jag vet inte.
Det älskar.
Make sense. Hörrni, tack så jättemycket. Du känner någonstans att du har fått lite hjälp, eller?
Absolut. Ja,
lycka till med mötet med din kompis.
Jag tackar för det. Ja. Jag får tacka.
Din före detta kompis.
Ja. Vi får be till Gud att du inte lyssnar på det här programmet.
Eller hur? Så.
Nu så fortsätter dilemmaprogrammet som vanligt. Hej, jag heter Niklas. Jag och min sambo umgås ofta med ett annat par. Det är alltid väldigt trevligt och vi båda trivs väldigt bra med dem. Problemet är att mannen i det andra paret blir väldigt bekväm med oss och fiser.
Oj.
Både högt och ofta. Det luktar väldigt illa och känns väldigt otrevligt, även om det såklart är kul att han känner sig bekväm i vårt sällskap. Jag har tagit upp detta för min sambo, för personen i fråga vid ett flertal tillfällen, men de tar det som ett skämt. Även när jag är allvarsam. Jag vet inte vad jag ska göra. Är det jag som är fånig? Jag verkar ju vara den enda som stör mig. Vad ska jag göra för att få honom att sluta fisa? Undrar Niklas. Yes, det är det här programmet har kommit till Thomas Boston.
Jag undrar, för det första så ska man ju absolut säga till. Mm. Och säga att det här är inte okej. Jag tycker inte det här är liksom, känns bra. Sen kan man ju undra, vad är det för människa som sitter och gör på det här sättet inför andra vuxna människor? Det är liksom 2-3-åringar som kan göra det här. Man säger till, man blir arg på barnen när de gör så här. Så man undrar, vad är det för person i övrigt? Vad är det för karaktär på den människan?
Men han känner sig ganska otvungen förmodligen i det här sällskapet, i det här partiet. Känner att de har en skön relation så de kan vara lite härliga. Så vill han vara
umgås
lite roligt.
De bara i omklädningsrummet?
Nej, jag vet inte. Han gör väl i soffan.
Låter det som?
Ja, kanske. Vad säger Agneta?
Ja, nej, men vad ska jag säga? Det känns ju konstigt bara.
Är det bara konstigt? Känns det,
men hur
känns
mycket
det helt...
fisar han? Fis sitter han hela middagen?
Statistik! låt mig få elaborera lite grann ut här. Ja, det kan ju vara så att de har käkat. Jag tror inte han gör det middagen. Alltså. Vi säger att han inte gör det middagen. Men sen så efteråt så är det lite kul. De dricker lite vin, sitter i soffan och skrattar.
Som en efterrätt.
Som en efterrätt. Och där pyser det ut lite grann. Och sen så bara, hoppsan, där kom den lite för tidigt. Ja, och, sådär. Och sen så blir det lite skratt, tror han. Men de tycker det är obekvämt.
Men och då har hon sagt, nej men nu får du ge det. Det där tycker jag är äckligt. Har hon sagt så, undrar jag.
Ja, det verkar
skulle
det
kunna säga, det där, nu får du sluta med det där. Jag tycker det är på riktigt, så tycker jag att det där är äckligt. Mm. Om de nu är så förtroliga med varann.
Mm.
Och ja,
men han skrattar bara bort det.
Ja, men då... Vad ska hon kunna, vad gör, då finns det ju inget att göra.
Jo, sluta umgås.
Ja, typ.
Nej, men jag tycker att det här
är
en dealbreaker om någon
faces. Ja, det tycker jag. Okay. Ja, men alltså, vad är det för människa?
Ja, men för jag är lite inne på det, Thomas. Alltså, nu försöker jag alliera mig med de här två igen. För att jag är lite inne på
skraj,
det.
Tog.
Ja, jag kände mig lite left outside alone. Men jag tänker så här att... Alltså, vad är det för människa? Det är så himla primalt. Det är en sån vanföreställning om att det handlar om att vara bekväm. Alltså, jag har ganska mycket situationer med kvinnor som tycker så här, åh, jag är en bekväm kvinna som kan vara precis som jag är. Och man bara, ew!
Det är inte okej.
Okay. That's just nasty! Alltså, varför ju? Det där är bara någon som är helt... Alltså, jag tänker att det är så primalt. Alltså, okej, okay, man har ätit liksom en jambalaya och man har IBS och bara, jag kan... Då får man säga, vet
man
vad?
Kan ju ändå gå ut.
Ja, man kan gå ut. Det är en myt och en vanföreställning att det handlar om att vara bekväm. De personer jag är absolut mest bekväm med skulle jag aldrig fisa med.
Släpp inte nej för partners.
Nej. Men för...
Jo,
det är klart det har hänt.
Då
får man själv be om ursäkt och så vidare. Så. Så har vi hemma hos oss och det är klart det har hänt.
Du skrattar inte,
fisar, då? Nej, oh, det kan man ju kanske göra. Så farligt är det inte. Värre saker har väl hänt. Men fisar är ju som skryt.
Ja.
Man kan bara stå ut med sitt eget.
Ja,
ja, men med Maja händer det ju,
ja.
Naturligtvis.
Ja, din dotter, ja.
Ja, då händer det ju. Men det är typ, men annars tycker jag...
Skäll att ta ut henne och säga att det där är äckligt.
Nej, men vi skäller ju på varandra. Ibland fiser hon också.
Ja, men det är lite kul då.
Ja, men det är ju Maja och jag.
Ja, men det är lite ju... roligt. Ja, men det här är ju också en social miljö.
Nej, men det här är ju vuxna så konstigt, människor som sitter... Alltså, med en du vet, jag går ju ut om jag har liksom...
Säger du till innan, nu ska du ut och fejsa. Komma tillbaka om en kvart.
Eller så går du ut och hämtar tändstickor eller något. Det är också bra, det dödar ju.
Den är eldsvård under fläkten. Vad är det här? Står du och fejsar under fläkten? Alltså, den som rök under fläkten, men hon fiser under fläkten. Vad säger du, Faro?
Nej, men jag säger det. Alltså, jag tycker det är oerhört primalt beteende. Jag tycker det är väldigt märkligt. Där är jag lika konservativ som Agneta Sjödin kommer till pornografi. Alltså nej, fis för dig själv. Titta på porr själv, fis själv.
Panelen är överens. Två ord. Inte okej. Okay. Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Robin Stjernberg i Dilemma och Jo, eller som Faro säger, Jo. Eller?
Men jag snackar inte liksom som att det vore en gangster. Jag pratar
det är lite
bara...
gangsta över det, tycker jag. Mycket engelska.
Åh gud, det måste vara den sista personen walking this earth som kallar mig för gangster. Alltså, the gay army is here to strike again.
Ni hör ju själv, alltså, det är bara en centimeter från gangster.
Jag vill ju bara sprida bibelord, ja, det jag vill.
Mormonerna här.
Men du är lite gangsterklädd faktiskt också.
Mm. Om du är livrädd för mormonerna.
Tajt vit skjorta och en smal stram slips. Mormonen fara idag. Thomas Bodström här också, det har ni hört. Sprider juridiska råd och glädje och härliga vibrationer. Och sen har vi Agneta Sjödin. Melin också, som är som alltid klok och vis.
Åh, ja. Mm. Och så undrade just om han skulle komma
med. Ja.
Jag älskar det. Vis och klok, ja. Agneta, smart och Thomas Broström. Och så Farao.
Vill ni skriva in hit du då hemma, så gör det på dilemma@mixmegapol.se. Ahmed har hört av sig. Han funderar på att förstöra sin kompis karriär. Spontan reaktion.
Kan man göra om man har, den här kompisen har tänkt bli IS-krigare?
Ja,
ja just det. Ja, det skulle väl vara
har
det
du lekt med tanken om något annat än IS-krigare?
Nej, men jag, ja, absolut. Jag har ju en väldigt mörk sida missunnsamhet. Så jag har nog varit ganska... Nu försöker jag inte prata engelska för själv.
Ja.
Det är därför jag stakar mig.
Men för du vet vad missunnsamhet heter på engelska.
Nej. Nej, men jag har nog varit där och nosat på det.
Okay.
Att det bara, oj.
Det vill vi höra mer om när jag läser hela brevet om en stund. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ahmed. Jag är anställd på ett litet startup-bolag där vi är 5 anställda. Nu berättade en nära vän till mig att han har sökt en tjänst på mitt bolag, men jag tror inte att han skulle vara bra för företaget. Det tar lång tid för honom att lära sig nya saker och han är inte särskilt ansvarstagande. Vi gjorde en del grupparbeten ihop på universitetet och vårt företagsarbete liknar det ganska mycket. När jag anställdes var det en ganska kort process. Min chef frågade dessutom om min kompis var en bra kille, vilket jag svarade ja på. Det skulle inte förvåna mig om min kompis blir anställd och jag vet inte om jag borde förhindra det. Samtidigt så vet jag att han verkligen behöver det här jobbet. Han har varit arbetslös en längre tid och mår dåligt över det. Borde jag säga något mer till min chef om min kompis, undrar Ahmed. Vad säger Farao?
Nej, men jag tycker att han ska prata med sin kompis istället först och främst och säga så här: okej, nu har vi 2 val. Antingen så fortsätter du att vara kompisar eller så börjar vi jobba ihop. Mm. Och då kommer kompisen säga bara, bror, kom igen, det kommer funka, vi kan jobba ihop. Nu snackar lite gangster bara för att du gav mig det epitetet.
Det var verkligen.
Och jag ville visa dig vad det var.
Ja, okay,
och då tänker jag så här: nej. Då säger han så här: nej, vet du vad, det kommer inte funka. Du och jag kommer inte kunna jobba ihop. Jag har varit i exakt samma situation. Jag och min absolut allra bästa kompis flyttade till London ihop, skulle söka jobb. Han fick jobb före mig, sen fick jag också jobb på samma ställe. Och han sa så här: vet du vad, I love you to pieces, men vi kommer inte kunna jobba ihop, du och jag. Det kommer vara the end of this relationship.
Du menar att man kan inte jobba ihop som kompisar, det du säger?
Men jag tror att det är väldigt svårt, för man går... Alltså till exempel, jag tror att man kan bli vänner utifrån en yrkesrelation. Men det är svårt att vara vänner och ta den in till en yrkesrelation. Det kan funka... Men oftast gör det inte det. Och i det här fallet vet jag inte, kommer det inte funka. Så att han får bara säga till honom: vet du vad? Det här jobbet är rökt. Jag värderar vår vänskap högre. Jag kommer att bränna det alltså.
Tydligt besked ifrån Farao. Vad säger Thomas Boström?
Nej, jag tycker... jag håller inte med på det här. För att om det är så att den här killen nu ska börja jobba där, så behöver inte han gå in och förstöra det. Han har ju dessutom sagt då till chefen först.
Att han är en bra kille.
Att det är en bra kille. Och det kanske är en bra kille. Och, ja. Nej,
det
jag tycker inte
att han
ska,
tyckte det egentligen.
Jag tror att det är liksom upp till kompisen att bevisa att han ska klara av det här. Han behöver inte ta ansvar för sin kompis.
Nej. Agneta, vad säger du?
Jag tycker så här, att han kan både prata med kompisen och chefen. Han kan säga till chefen att det här är min kompis, jag tycker han är en jättebra kille, jag har ingen aning om hur han kommer att klara det här, men ge honom en chans. Men det är inte mitt ansvar.
Nej.
Så kan han ju säga, för att liksom känna att det inte är hans ansvar.
Nej, fortsätt,
Och sen kan han ju också prata med kompisen, om nu kompisen verkligen behöver ett jobb och sådär. Så att det är ju fruktansvärt hemskt att gå utan jobb och sysselsättning. Då kan han också prata med kompisen där: vet du vad, det här jobbet kräver det här och det här och det här. Och jag älskar det här jobbet. Och ska jag rekommendera dig, då vill jag se att du ger hjärnet här. För det är jätteviktigt för mig.
Alltså, vi glömmer en sak, och det är att nästan alla anställningar numera är provanställningar.
Mm. Ja,
och de
exakt.
Får sägas upp utan någon som helst saklig grund. Det är bara att säga så här: hej då, nu är vi, behöver inte du jobba här längre. Man behöver alltså inte motivera någonting, man har ingen anställningstrygghet. Så jag tycker det löser på det sättet, att han får en provanställning.
Är det inte lite missundsamt av Ahmed här att inte ge sin kompis, eller ens fundera på att gola för chefen att hans kompis inte är kvalificerad för det här jobbet? Farao.
Nej, tvärtom.
Okay.
Jag tycker att
det är
han
kärlek till sin kompis.
Ja,
låter han vara arbetslös och må dåligt fortsättningsvis också, är det det? Är
nu
det
låter kärlek? Du väldigt nitisk här, tycker jag. Alltså, han värderar deras relation större. Alltså, vad är viktigast? Det är ju, alltså, när det kommer ner till det, when it comes down to it,
when it comes down to it.
Och man
it's gonna be a problem.
Ja, nej, men vet du vad? när du avslutar dina dagar, då är det relationer som kommer räknas. Det är inte vilken karriär du har haft, det är inte vilken lön du har haft, det är inte vilka jobb du har haft. Han värderar den här relationen med sin kompis högre. Den här relationen kommer att bli fucked up om de börjar jobba ihop. Don't do it.
Nej, alltså, jag tycker att det är mycket bättre att kompisen får chansen än att absolut. Han inte ger kompisen chansen alls.
Ja.
Två mot en i dilemma. Tack så mycket. Vill du skriva in hit och lätta ditt hjärta när du sitter klistret, så skriver du till dilemma@mixmegapol.se. dilemma@mixmegapol.se. Nicole har mejlat oss. Hon är näst ut. Hennes kille har börjat ställa krav på hur hon ser ut, skriver hon. Fuck him, sa Agneta på dig en rak.
Det var ju off record jag sa det.
Vi hörde.
Ja, inte längre kanske.
Det dessutom visade du upp ett finger och det är ganska meningsfullt i radion.
Vet du vad det värsta var? Det var från hjärtat.
Det var från hjärtat. Och nytt till din nya bok. Vi ska ta tag i Nicoles alla detaljer om en stund. Hejsan, dilemmapanelen. Nicole, jag skaffade min första tatuering för några år sedan och blev som besatt. Nu har jag 10 tatueringar och är sugen på att tatuera hela armen.
Okay.
Jag kan se mig själv som en riktigt tatuerad tjej i framtiden. Men nu har min kille sagt ifrån. Han tycker att det räcker. Jag älskar min kille, men han har aldrig förbjudit mig från att göra något sånt här tidigare. Han säger att han inte tycker att det är snyggt och om jag fortsätter att tatuera mig så kommer han att lämna mig. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Borde jag till och med överväga att lämna min kille om han inte låter mig tatuera mig? Undrar Nicole. Gäller fuck him fortfarande?
Nej, nu tar jag tillbaka mitt fuck him. Alltså jag tycker väl någonstans att, jag vet inte.
Ska man säga till sin partner om hon tatuerar sig för mycket? Hade du gjort det, Agneta? Tycker du det är snyggt med tatueringen?
Alltså i och för sig så, jag bryr mig inte. Jag har haft killar som haft tatueringar och killar som inte haft tatueringar. Så att det har inte liksom varit, jag går ju väldigt mycket på personlighet och energi. Så att det väl inte, hänger väl inte på det. Men okay. Jag vet inte. Jag tycker han har all rätt i världen och synpunkter. Tatueringar är väldigt speciellt tycker jag. Så att jag kan förstå att han har synpunkter. Men hon har också all rätt i världen att tatuera sig om hon vill. Så att blir det här ett stort problem så får hon väl överväga att lämna honom. Om hon känner att det här är mycket... Det här är viktigare för henne än relationen med honom. Så är det ju ett val hon måste göra där. Men om det här är hennes livskärlek så är det ju... Då måste de ju ändå kanske...
Men tatuering ska ju inte komma emellan ett bra förhållande. Vad säger Thomas Boström?
Alltså det var inte en tatuering, han har ju redan 10. Ja. Så han har ju ändå varit ganska förståelse.
Ja.
Han har naturligtvis all rätt och bör säga till henne om man verkligen inte gillar de här tatueringarna. Sen kanske det är lite väl hårt att vara så ultimativ att han säger att han ska lämna henne. Men är det från hjärtat, för att citera Agnetas bok, så är det ju det. Och då tycker jag att hon ska tänka sig för. Det är ju som i livet i övrigt. Om man inte vet vad man ska göra så är det bättre att vänta lite. Och det gäller ju särskilt tatueringar. För hon kan när som helst tatuera sig, men hon kan inte ta bort tatueringarna. Och kanske inte rädda tillbaka förhållandet.
Vad säger du?
Nej, men nu vill jag liksom säga pass. För annars kommer jag säga att jag håller med dem igen. Det blir
vad tycker man?
Jag håller med. Ja. Jag håller absolut
med.
Bara
andra argument, så att du inte säger copy-paste på allt. Utan lite egen tanke där, kanske.
Ja, men min egna tanke. Jag förstår att det är una sticky situation. Och jag tycker att det är bra.
Knivig situation betyder det på svenska.
Ja, knivig situation. Det där var italiensk engelska som jag pratade. Men knivig situation. Det är lite av en knivig situation. För att jag förstår det här. Och jag har varit i situationer där det har varit kanske mer banalt. Att man är tillsammans med någon. Och så börjar den personen ändra klädstil. Eller hitta liksom så här, nu vill jag bli hårdrockare eller någonting. Och man känner liksom... Och ens egna känslor är ju ens egna känslor. Att man känner, jag älskar den här personen. Men jag är inte attraherad av honom längre. Mm. Och han börjar ändra sin stil helt och hållet. Han börjar ändra sitt utseende liksom. Och då tycker jag att det är bra, som Thomas sa, att flagga för att säga, vet du vad? Jag älskar dig fortfarande. Men jag är inte attraherad av de här tatueringarna. Det här är inte... Doesn't float my boat liksom. Nej. Nu får du...
Det flyter inte min båt.
Nej, min båt flyter inte. Jag håller på att sjunka.
Men alltså, svänger inte för mig. Vad säger du?
Jag tycker ändå, när man tänker närmare på det, att det är väldigt märkligt att vara så hårt att man gör slut bara för en tatuering. Då känns det lite bräckligt faktiskt. Så det skulle ändå, det är en sak hur hon ser ut, men det kan ju inte vara helt avgörande. Så jag bör nog falla tillbaka lite på att hans agerande är väldigt konstigt. Han ska tycka det, men inte liksom hota med att slut. Och gör han det, då tycker jag inte det är något verkligt förhållande att bygga på.
Har ni känt typiskt för detta justitieminister nu att börja ändra åsikt? Ja. Börja flacka med åsikterna?
Är det din bransch att man ändrar åsikt mitt i en rättegång?
Nej,
men, jag tror men fan han är skyldig.
Nej, men som politiker får man ju ibland säga så här. Ja, vi närmar eftertanke. Ja. Men här var det faktiskt så. Vi närmar eftertanke tycker jag faktiskt han inte agerade schysst där.
Nej, okej. Okay.
Och det är ett bräckligt förhållande om det bygger bara på utseende.
Okej, okay, så jag slutar åt helvete för hårt.
Ja. Okay.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Och fantastiska producent säger att svenskarna tatuerar sig mest i hela världen. Visste ni det?
Nej.
Otroligt.
Flera av oss här är ni tatuerade.
Jag är inte tatuerad. Har du någon tatuering?
Ja, jag har på höften har jag en örn.
En örn?
Ja.
Ingen som har svanktatuering?
Jag har Agneta Sjödin i svanken.
Ja. Det är snyggt.
Nej, jag
står du där?
Kristin Kasper
skulle gå till Specsavers.
Jag har ingen tatuering. Det verkar göra så ont. Jag vågar inte.
Jag har fruktansvärt ont. Jag har det på sidan här bredvid benen. Fruktansvärt ont.
Nej, vi ska gå vidare till nästa brev. Det är Fredrika som har skrivit in hit. Hejsan Dilemmapanelen. Jag heter Fredrika. Jag är en 30-årig tjej som behöver lite hjälp. Jag har träffat en kille ett tag, men när jag känner att jag inte kan släppa loss i sängen, känner jag. Jag är intresserad av lite mer kinky sex, till exempel handklovar, piskor, klämmor och massagestavar, både på mig och min partner. Jag gillar verkligen den här killen och vill inte skrämma iväg honom, men nu börjar jag bli sexuellt uttråkad. Ska jag berätta eller ska jag avvakta tills vi blir ihop, undrar Fredrika. Thomas Bodström, det här
ja,
är
de är inte ihop än.
Nej.
Nej, då skulle jag ta det lite varsamt.
Okej. Okay.
Put a ring on the finger and then go for it.
Nej, men jag brukar säga så här. Det gäller, ni sa, både som politiker och advokat och även i det här fallet.
Mm.
Man behöver inte säga allt som är sant, men det man säger ska vara sant.
Ja. Man behöver inte hela bilden.
Nej, det är journalistikens regler. Jag kan vänta med det här lite.
Mm. Journalistikens regler är att ta avstånd med redovisa alla detaljer. Vad säger ni inte för det?
Men du, hur många gånger hade de träffats?
Jag har träffat en kille ett tag, står det bara.
Hon börjar bli uttråkad.
Ja, redan uttråkad. För det här är så viktigt för henne.
Sexuellt uttråkad, står det.
Sexuellt uttråkad.
Hon är inte uttråkad honom, men det verkar...
Ja, fast jag tycker någonstans att... Jag tycker ju att man ska vara ärlig och rak med vem man är. Och
det där har jag aldrig förstått.
Ja, men jag tycker det är viktigt. Jag gillar
det. Det tänker man med sig själv, tycker jag.
Ja, men jag tror också det är obehagligt.
Det är väl jätteschysst emot den man träffar och liksom försöka kommunicera ut vad man gillar för något i sängen, om de nu har träffats ett tag. För att han kanske känner att wow, det där är inte alls min stil. Och då har han en möjlighet att göra ett val.
Är hon rädd för att han ska fördöma henne, tror du? På något sätt?
Fördömas, så farligt är det väl kanske inte med de där. Det är ju ingen liksom...
Pisk och klämmer.
Klämmer. Vad ska hon sätta dem? Vad sätter man
då? Men herregud, Agneta.
Jag är så jäkla traditionell när det kommer till sånt där. Så att jag
i näsan, men det luktar illa.
Ska vi hänga
till jag vet inte.
Klämmor, sätter man dem på... Vadå?
Bröstvårtorna, Agneta. Man kan sätta dem lite här och där.
Det gör ju ont i hela mig.
Jo, men det är tanken.
Nej,
men
gör det en piska gör då?
Ja, men det tror jag att jag förstår vad det är.
Och när du har handklingar också och glömt stoppbordet, vad händer då? Faro, vad säger du?
Nej, men jag sitter ju här med lösningen. Alltså det bästa man kan göra i den här situationen är ju bara
att... Nu går Agneta, verkligen.
Ja, Agneta gör en Paris Hilton walkout. Nej, men alltså det bästa man kan göra är att vända sig till porr. Mm. Alltså hon borde börja titta mer på porr om hon inte gör det. För att jag har en idé och lösning om det här. Alltså i alla relationer så finns det här eviga hora-madonna-komplexet. Att man har en uppfattning om vad man tänder på sexuellt. Jag är rädd för att om hon börjar klämma, klovor, klämmor, liksom, piskor och smisk och gagballs och allting med honom, så kommer hon att känna efter en stund... det här blev jobbigt, eller oj, oj, vad bökigt. Och du vet att det är svårt att få det här romantiska, behålla det också. Så jag tänker så här, börja titta på porr. Alltså porren finns ju för att stimulera det där. Jag är vid den bestämdaste uppfattningen att don't live the dream. Dream the dream, live the life.
Okay. Men menar du att hon ska kolla på porr själv och leva ut där, eller tillsammans med honom?
Nej, för guds skull, kolla på porr själv. Blanda inte in honom i det här. Okay. Kolla på porr själv. Hon kan till och med kanske gå på någon porrklubb liksom. Mm. Hon kan titta
Gud,
på en andra par. Ja, men jag är väldigt porrig.
Frossar i porr.
Jag kan bara säga här, jag tycker att hon ska säga det. Det var bara en fråga om timing. Ja. När hon ska säga det. Hon kan ju börja lite försiktigt. Tänk om han också gillar det här och går och tänker på de här sakerna.
Ja, men det kan man ganska snabbt.
Olyckligt.
Ja, men det kan man ganska snabbt smyga in.
Kan man tänka sig, man behöver inte säga allting direkt. Nej. Det jag säger.
Thomas, jag är inne på den linjen också. Kan man tänka sig att ta ett steg i taget? Ja. Att man börjar med en klämma, så ska vi leka lite grann med den här.
Eller? Förklara klämmer för mig. På riktigt.
Ja, men det är en klämma som du tar. Sätt det fast på bröstvårtan eller i pungen så att det ska ju ont.
Koppla
det
till ett batteri.
Nej då. Ja, men jag tänkte så här, jag liksom närmade mig min pojkvän lite försiktigt så här. Ja, vi skulle ju kunna ha lite annorlunda kläder på oss. Mm. Och han bara, ja, jag gillar inte rollspel. Jag bara, nu sitter jag och klämmer med bröstvården bara för att han sa sådär. Men jag tror också att man kan närma sig lite så här. Och jag menar, varför inte så här, ta en middag, drick lite vin, prata lite så här, men gud, vet du vad, har du något, då kan man ju bara prata om så här, har du någon fantasi eller har du något så här. Om han bara, nej, jag är jättetraditionell. Don't go for it.
Okej,
okay, bra, bra.
Om du känner att han är helt inte alls med, så titta på porr, tycker Fara och Agneta Sjödin känner att det här...
Kommunicera.
Och Thomas Bodström är också. Du måste prata om det här, med ta det försiktigt.
Just det, avvakta lite.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lina. Min rumskompis tar över mina prylar. En tjej hyr ett rum av mig sedan drygt ett år tillbaka och hon har börjat säga att mina saker är hennes. Första gången det hände så tackade hon för att jag hade tvättat några av hennes klädesplagg. Jag blev förvånad och förstod inte vad hon menade. Då påstod hon att en av mina blusar var hennes. Jag stod på mig och det slutade med att hon gav sig, även fast hon uppenbart inte höll med mig. Sen har det hänt flera saker. Hon påstod att en lampa var hennes. Jag orkade inte tjafsa då heller och sa att det lät märkligt, men att den kanske var hennes. Sen tog jag med en stavmixer hem till min kille. Då frågade hon om jag hade tagit hennes stavmixer. Jag hörde av mig till en kompis som var med när jag köpte stavmixern och hon intygade att jag hade köpt den modellen. Jag vet nu inte vad jag ska göra. Det här började för några månader sedan när vi har skrivit kontrakt för att hon ska bo hos mig nästa ett år till. Hon är snäll och allt annat har fungerat bra, men det här börjar oroa mig. Är hon förvirrad eller bara kleptoman? Vad ska jag göra? Bara kleptoman, Thomas Bodström. Vad säger du?
Alltså, det här är ju inte kleptoman, det är mer vanföreställningar hos den här tjejen. Ja, men på riktigt är det ju det, där hon får för sig saker som inte överensstämmer med sanningen. Och det är ju väldigt obehagligt.
Det är väldigt obehagligt.
Ja, jag tror att det här också kanske är grund för uppsägning av hyreskontraktet. Mm. Även om det gäller i ett år.
Det här är
så har man, finns det ju vissa situationer man faktiskt får säga upp ett hyreskontrakt. Och börjar någon begå brott, då är det så.
Men måste man inte ha bevis och sätta igång en undersökning för att det verkligen förhåller sig så?
Ja, fast jag tror hon har ganska tydliga bevis om hon har pratat med en kompis och så vidare, de här olika sakerna som hon har pratat om.
Det skulle hålla rätt, menar du?
Ut med henne.
Ut med henne.
Mm. Men jag tror så här, börjar hon här diskussionen med sin hyresgäst med att säga att jag har fått tips från för detta justitieministern och det här rör sig om grova brott. Då tror jag att kompisen kommer snällt men försiktigt packa sina väskor och dra som en avlöning. Alltså, jag tror inte hon behöver det mer. Direkt med det.
Juridisk rådgivning i nästa sändning.
Jag har fått juridisk rådgivning från detta justitieministern och han säger, hon bara, oh, gotta go.
Vad säger Agneta?
Ja,
det lät som din dotter, sa du?
Ja, det på. Allt i min garderob är vårt, säger Maja. Och allt i hennes garderob är hennes, men allt i min garderob är vårt, så att jag har ju det problemet. Men jag håller med Thomas här, det här är ju jättemärkligt. Men hon kanske behöver support och stöd då från någon som verkligen vet att hon har köpt den här stavmixen, att hon har liksom någon med sig som kan intyga att ja, men det här är faktiskt hennes, så att det stämmer inte det du säger, och sen säga upp.
Thomas. Alltså, om man nu ska skrämmas lite här, så är det så att om hon har en vanföreställning om det här, då kan hon ju få en vanföreställning om massa andra saker också.
Just det.
Och det är inte bra.
Förmodligen.
Ja, det är inte bra.
Hon tar sig rätt till olika saker.
Ja, men man väntar ju på den dagen hon får en vanföreställning om den här tjejens pojkvän.
Ja,
men det här är min pojkvän. Va? Ja, vi har varit tillsammans i 4 år.
Ja, det låter ju obehagligt.
Jag har frågat min tjejkompis och hon säger att det är min kill.
Och framförallt, vad säger han själv?
Och gud, kakadu.
Men det här är ganska läskigt. Alltså, du säger en vanföreställning. Har ni varit med om det här någon gång?
Ja.
Jag har faktiskt också berättat.
Alltså, jag har fått brev där finns personer som säger att med tillsammans.
Med dig?
Aha.
Ja. Och hur övertygande är de? Hur långt in i
vanförställningen? Det känns obehagligt. Mm. Det var länge sedan nu. Men det var ju en ganska typisk vanföreställning då.
Vad skriver de då? Kommer du ihåg att vi var i Paris? Där,
nej, men de säger att det är ju... Hur ska jag ta hand om barnen och så vidare. Och det är ganska obehagligt.
Mm. Ja, verkligen. Det är ju psykiskt sjuka människor.
Ja, visst. Jag har en bekant som jag inte ska säga namnet på som råkade ut för precis det där. Och den kvinnan stod en dag utanför med resväskor. Du, hon skickade bröllopsfoton när hon satt i brudklänning. Hela det paketet.
Jesus. Det är en film.
Ja, visst. Det är
skräckfilm. Jag hade en studentkompis som jag blev av med min turkosfärgade sweatshirt med en liten oljefläck på. Så kom jag till skolan och där sitter han med den. Så sa jag, har du tagit min? Jag hittar inte den. Nej, den är min, sa jag.
Ja,
och jag blir alldeles iskall. Alltså det räcker. Det lilla räcker. För då förstår man att det här är ju, det är ju sjukt.
Det
är ju
tänker så här, det är lite hårt att prata om vanföreställning också. Man kan ju bara vara en simpel lögnare. Alltså man ljuger lite grann. Jag har tendens att ljuga lite
mer. Det här är rätt. Jag håller med Thomas. Det är ganska allvarliga grejer.
Det här känns ju...
En stavmixer, really?
Nej, men vadå, inte
det.
Det
var ju inte bara det.
Utan, nej, det var ju också.
Det är inte saken utan beteendet.
Håller ni med om den juridiska unga personen här, Thomas Bodström, att de ska säga upp kontraktet och dra?
Ja.
Men jag tycker att hon ska hota med Thomas Bodström. Det tycker jag är roligt. Hon hotar med för detta justitieminister som kompisen drar som en avlöning.
Någon slags meta cirkel.
Du, jag ville bara kolla lite med dig. Den här tvisten vi är inne i. För detta justitieministern, han sa att det var grov brottslighet. Det var konstigt. Hon bara, här kan det gå! Okay. Tack.
Hej, Dilemma-panelen. Jag träffade en bekant nyligen som hade hört att min 17-åriga dotter hade varit på möten med anonyma alkoholister. Hon har varit lite strulig under uppväxttiden och jag har kommit på henne med att dricka sprit några gånger när hon var 15-16 år, men jag visste inte att hon hade så här allvarliga problem. Jag blev chockad och har kollat upp när det är möten. Hon har alltid jobbpass samma tider som det är AA-möten i närheten av oss. Jag vet inte om jag borde ta upp det här med min dotter. Å ena sidan så verkar hon ju hantera det själv, hon går ju på möten och håller sig nykter. Samtidigt så vill jag visa att jag kan stötta henne i detta. Men hon har inte berättat något för mig och hon går ju dit för att vara just anonym. Jag är rädd att hon stöter bort mig om jag lägger mig. Borde jag ändå berätta att jag vet att min 17-åriga dotter går på möten för anonyma alkoholister? Undrar Geoj. Thomas Bodström, vad säger du?
Jag tycker att det är ganska fantastiskt att en 17-årig tjej går på AA, att hon har den insikten. Mm. Så det var ju väldigt moget. Å andra sidan är det väldigt tidigt för att få alkoholproblem. Så att det är lite kluvet. Jag tror att jag kan uppmärksamma det, men säga att nu har ju du tagit tag i den här situationen själv, så att det är du som väljer att berätta för mig det du vill berätta. Jag vet om, jag kommer inte att fråga om det. Men sen naturligtvis vara extra vaksam för hur hon beter sig i övrigt, om hon kan hantera det. För det är klart, det är en extrem varningsklocka. Det går ju inte att säga något annat.
Agneta Fodén, vad säger du?
Ja, jag håller med Thomas där att det är fantastiskt att hon har kommit till någon sorts självinsikt, att hon inte kan hantera det här och tagit tag i det. Det är ju otroligt insiktsfullt och bra. Och sen, precis som Thomas säger, jag tycker han kan väl kanske säga att han känner till det här och jag finns här om du vill prata och behöver stöd, men annars så lägger jag mig inte i det här, för jag märker att du har tagit tag i det här själv.
Faro, vad säger du?
Ja, men jag håller med Agneta och Thomas också, men jag tycker nog kanske inte att han behöver säga någonting överhuvudtaget. Att han kan vara vaksam, hålla lite extra koll på henne, men jag tror att det är alltid en fråga om integritetskränkning. Alltså, går hon på anonyma alkoholister, då är det för att hon vill vara anonym. Hon har uppenbarligen bestämt sig för att ta tag i det själv. Jag tänker att det kan hjälpa mer än det hjälper om pappa plötsligt kliver in och säger, jag vet om det här och jag finns här för dig. Att det finns ju en anledning till att hon inte berättar det här för pappan. Mm. Och det behöver inte handla om att hon känner enorm skuld och skam inför honom kanske. Utan att det handlar bara om sån enkel sak som att hon vill ta tag i det här själv. Och inte liksom, jag tror att ändå när man är 17 år så är det väldigt känsligt när hennes föräldrar är i.
Jag håller både med Faro och Thomas här.
Okay.
Alltså, anonyma alkoholister är ju för att de som går dit inte ska berätta om andra som går dit, och att man ska gå dit alldeles anonymt. Det innebär ju inte att om man går på AA-möten att man inte själv kan berätta för sina närmaste om det.
Just det.
Det är det som är poängen med våra anonyma.
Är det viktigt att pappa håller ett öga på henne?
Så han är faktiskt fortfarande vårdnadshavare för henne. Precis. Och han har ett ansvar, och det är klart att här har det hänt något som har gått riktigt, riktigt snett med en 17-åring som har fått alkoholproblem.
Blir han inte sugen på att veta hur mycket hon har druckit och sådär?
Nej, jag är däremot sugen.
Okay.
Ja, men det är inte det allra viktigaste. Det viktigaste är att hon har tagit tag i situationen och att han är vaksam.
Okay. Men Thomas, jag är mer nyfiken på juridiskt. Kan man gå på AF när man är under 18? Det finns ingen anmälningsplikt mot föräldrar. Jag tänker att socialförvaltningen skulle vara inblandad om det var någon som under 18 hade alkoholproblem.
Nej, men det är så att det där löser sociala ganska bra faktiskt. Jag vet ju inte vad det här är för möte eller någonting, med att man kan gå och prata som ung tjej och kille med både skolpsykologer och andra. Mm. Sen är det ofta så att om det är riktigt, riktigt allvarligt, då har de en skyldighet att ändå kontakta föräldrarna.
Mm.
Om det till exempel...
Ja, men på A kan man gå oavsett ålder eller?
Jag känner inte till faktiskt vad gränsen är, men jag skulle ha svårt att tro att det finns någon exakt åldersgräns. För, okay. I alla fall om man är 17 år. Sen tror jag inte att man, poängen är, man frågar ju inte heller om man är 17 eller 18 eller 19.
Nej, det är sant. Så en kort så ska han prata med sin dotter och göra den här frågan.
Nej!
Agneta?
Ja, jag är lite kluven där faktiskt.
Mm. Om du måste säga ja eller nej då?
Ja, kan man ju säga.
Mm. Ja.
Ja.
Jag säger ja, man ska berätta om det men inte lägga sig i mer.
Mm. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, det är Henrik. Min flickvän är väldigt närgången med sina vänner. Vi är båda i 20-årsåldern och har varit ihop i nästan ett år. Innan vi blev ihop var jag medveten om att hon var närgången med både tjej och killkompisar. Hon kramas, håller om och sover tillsammans med dem. Det är tydligen vanligt i hennes kompiskrets. När det gällde hennes gamla vänner accepterade jag det, trots att jag tyckte det var jobbigt. Jag har sagt till henne att jag inte mår bra av att hon lär känna nya killar och skaffa liknande kelrelationer med dem. Hon sa att hon förstod och att hon höll med. Nyligen kom jag hem till henne efter en fest och hittade henne sovande i 90-säng tillsammans med en killkompis som hon träffade nyligen, efter att vi blev ihop. Jag blev förbannad och sårad. Jag är inte orolig för att hon kommer vara otrogen, men jag mår dåligt av att hon måste vara så intim med nyfunna killkompisar. Hon tycker å andra sidan att det här är mitt problem och att jag måste acceptera hennes syn på närkontakt. Borde jag försöka acceptera det här? Eller ska jag ställa ett ultimatum om att hon måste förändra sitt beteende? Undrar Henrik. Agneta, skakar på huvudet.
Ja, men om han mår dåligt av det här så tycker inte jag att han ska acceptera det här. Man ska ju inte gå in i en relation där man mår dåligt. Ska han gå runt och må dåligt över att hon har de här... Nej.
Han tror ju själv inte att hon är otrogen.
Men det viktiga i en relation, det är väldigt viktigt att man kan bara känna att man kan slappna av och vara sig själv i en relation. Och han kan ju onekligen inte vara sig själv här, för han mår ju dåligt.
Det här kommer att växa som en cancer, tror du, i deras relation.
Och hon tycker ju att hon bara ska få köra på, liksom.
Ja. Vad säger Thomas Burstam?
Nej, jag tycker tvärtom faktiskt här. Om han nu är övertygad om att hon inte är otrogen, så spelar det väl ingen så stor roll.
Ja, just det.
Utan det är hon som är så här som person, och han är väldigt kontrollerande, tycker jag. Så jag tror att han får... Jo, det tycker jag.
Ja, men han kommer hem och hon ligger och sover med någon ny killkompis.
Ja, men det kanske var väldigt få sängplatser i den här.
Var 90 säng?
Jag förstår honom. Jag förstår
om han skulle bli svartsjuk. Men om han nu inte blir det. Ja, men nu var ju förutsättningen att han inte trodde att hon var otrogen. Och det inte finns tillräckligt mycket sängplatser. Klart att två personer i 20-årsåldern kan dela en säng.
Tror du inte han är rädd för vad det ska sluta? För att hon är väldigt kelig och kramig.
Jo, det är klart att det är risken. Men så länge han känner så. Om man däremot börjar känna, nej, det här känns inte okej. Jag tror att du kommer träffa någon eller vara otrogen. Då
men han tycker
annorlunda.
Inte att det känns okej.
Nej, men jag säger det att om man litar på henne, okay, då tycker jag att det är okej.
Faro, vad säger du? Jag tycker jag är 100% med Agneta Sjödin i vanlig ordning. För jag tycker att det här är att leka med elden. Jag tycker att... Vad insinuerar du nu för någonting? Du gillar när det blåser till.
Nej, men
nu ska jag säga som ligger till här. Jag tycker att det är fantastiskt. Alltså jag tycker det där beteendet har jag väldigt, väldigt svårt för. För det är inte som att det är en mänsklig rättighet att vara frivol med sina kompisar. Att bara, men jag är så här, jag är ett naturbarn, jag måste krama mina
vänner. Du menar frivolous?
Nej, men jag pratar inte engelska nu.
Nej, okay.
Alltså jag tycker det där, jag har jättesvårt för det där beteendet. Och det är så här... Coming from a gay community som jag gör, så är det där ganska intressant för mig. För mycket gaykillar har ett väldigt närgånget sätt med sina tjejkompisar. Och så har det hänt mig i situationer där tjejen i fråga får en pojkvän och säger så här: jag är inte jättebekväm att du och Fara och har den här liksom. Och då tycker tjejen så här: men vadå, han är ju bög. Nej, men det har ingen betydelse. Det har så här, jag förstår den grejen. Och det handlar inte om att vara jättekontrollerande. Om man på ett fint sätt, som det verkar som att han har kunnat tuggit upp det med henne ganska nyanserat, att jag fattar att du har den här relationen. Han säger också att jag är inte jättebekväm när du gör det med nya vänner. Om ni har ett gammalt mönster där ni har det här sättet att umgås, fine. Men måste du vet, Jag fattar det till 100%.
Ska jag ställa ett ultimatum? Det är det som är frågeställningarna.
Han ska göra slut! Nej, man skojar. Det
förstår
inte jag.
Nej, men jag förstår. Alltså, jag hade mått skitdåligt. Jag hade sagt det. Jag tycker det känns jättejobbigt att du ska vara så kramig och gosig med alla och sova med kompisar. Vadå kompisar?
Men vad hade det varit?
Det kanske är KK, inte vet jag.
Men hade du ställt ett ultimatum? Hade du sagt att fortsätter du så gör jag slut?
Ja, om jag mådde dåligt av det så hade jag sagt det. Vet du vad, jag mår jättedåligt av det här och därför kan inte jag vara i en relation om, det ska, om du håller på så.
Men det är ju märkligt att han säger att det är okej med vissa och vissa inte.
Mm. Jag tror att han gör det bara för att han försöker.
Han försöker acceptera det.
Han försöker acceptera det.
Är hon så här får han leva med det.
Okej.
Nej, Thomas.
Jo. Nej. Ja, men vi tycker olika.
Agneta slog mig på armen.
Verkligen. Det är inte min Thomas. Konstant kränkt. Tack så mycket.
Hejsan, Dilemma-panelen heter Paula. Min kompis har frågat mig om lov att dejta mitt ex. Jag dumpade mitt ex efter att han hade varit otrogen. Vi har inte haft så mycket kontakt sedan dess. Nu har min kompis hört av sig till mig. Hon sa att hon har träffat mitt ex några gånger och att det har blivit lite flörtigt mellan dem. Men hon ville höra med mig om det är okej att hon börjar träffa honom. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen lust att umgås med henne om hon börjar bli ihop med mitt ex. Samtidigt så blir det ju konstigt att förbjuda henne om hon redan har börjat flörta. Vad ska jag säga till min kompis? Undrar Paula.
Ja.
Hans kompis är sugen. Vad säger Agneta?
Precis, just det där.
Ja.
Att, ja visst, det bestämmer ju själv. Jag kan ju inte hindra dig från att dejta mitt ex, men det kommer bli väldigt konstigt för oss att umgås om ni är ihop. Men då får du och jag umgås
separat.
Det måste ju hon få välja om hon... Mm. Så att hon kan ju precis säga exakt just det där. Det är ju inte konstigt att säga det.
Är du sugen så kör, men sköter snyggt och jag vill inte vara del av det.
Nej, men hon får sköta det hur hon vill. Men, men hon, det är klart, hon kan ju inte förhindra sin kompis. Om hon tycker att det är okej okay, så kan hon ju bara säga det. Men också då säga att det blir konstigt för mig att hänga med er. Bara så att du vet.
Faro, säger du? Jag tycker att absolut inte. Jag tycker det är vansinnigt. Det är, självklart ska hennes kompis inte göra det.
Nej.
The sea is full of fish.
Mm.
Alltså, hon kan hitta någon
fisk.
Ja, sjön är full av fisk. Hon kan hitta någon annan kille. Mm. Alltså varför ska hon där? Du vet, det där blir bara kletigt. Det där är det värsta man kan göra. Alltså du vet, vänskap går före allt. Alltså kärlek kommer och går, kompisar består. Håll inte på. Nej, 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 nej. Det värsta. Det där är alltså att leva som homosexuell man i Stockholm, där är ju recyclingen hela tiden så här. Ja, just det, du är tillsammans med min ex som var tillsammans med min kompis som sen dejtade min kompis kompis som var tillsammans.
Du vet, och tänk det, om ni hade kunnat få barn, det hade ju blivit värsta bandyfamiljen.
Det verkar ju inte
Amish.
Det verkar ju inte på henne som att hon kommer att sluta umgås med sin kompis.
Nej, men det vet hon inte nu, men nej, det kommer hon märka sen. Det går inte, icke san icke. Absolut inte, säg till en kompis, skaffa din egen kille.
Ja, men det är ju ett ex.
Ja.
Mm. Thomas Brutstorm,
jag tycker att det var ganska enkelt. Jag håller inte alls med. Det är klart att hon säger så här att nej, det är klart ska träffa honom om du är kär i honom.
Mm.
Det är ju inte så att man är kär i alla som,
ja, hon är flötar ju bara, hon
alla som badar i sjön eller vad du sa. Eller alla fiskar.
Havet. Havet är full av fisk så.
Ja. Det var ett bra uttryck i och för sig tycker jag. Mm. Nej, men det är klart att hon ska säga så, hon ska säga uppriktigt. Jag känner så här, det är klart känns lite konstigt för mig.
Mm.
Men om du är kär i honom ska du förstås göra det. Det är ju ett ex.
Hon kan
ju skicka med en varningssignal. Du vet vad han gjorde mot mig.
Eftersom han varit otrogen. Han finns i soffan efter middag.
Ja. Men i alla fall, sen så kanske de inte kan umgås direkt. Men jag menar, tiden går ju. Ja. Och så småningom så måste de ju vänja sig vid att det faktiskt är ett ex.
Om det blir seriöst.
Det kanske, ja, det kanske
det
är första gångerna.
Men
ja.
Men det är ju ett ex och ett ex är ett ex. Den, de väger man inte på något sätt. Utan det är ju...
Där har jag varit med om. Jag är ju från Lilla Hudik. Där måste man dela på killarna när jag växte upp.
Han är inte bara min pojkvän också, min bror.
Det var så.
Lilla Hudik.
Ja.
Alla visste allting.
Jag tycker det var ganska respektfullt av den här kompisen att säga det.
Ja. Nej, det var jättebra.
Nej.
Jo,
alltså, kan jag få kasta in här?
Nej,
Thomas Boström. Det här är typiskt straighta killars syn på tjejer. Alltså, jag är 100% säker på att den här kompisen gör det för att röra upp ett drama.
Nej.
Är det okej för dig med att dejta din kille?
Gud vad gay tänk alltså.
Det var väldigt
att du var så inbiten om att få vagnet.
Nej, det var väldigt fördomsfullt.
Ja, nej, jag är helt fördomsfri. Jag håller mig till sanningen.
Ni inte två kan bygga
luftslott. Fördomsfullt mot heterosexuella, sa han.
Ja, jag är väldigt fördomsfullt mot heterosexuella.
Ja, det var det jag sa.
Nej, håll inte på med det där.
Okay.
Icke san icke, skaffa en egen
kille.
Jo. Absolut. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det slår gnistor om panelen här. Thomas Bodström och Fara och Grot är nästan i luven på varandra.
Ja, jag känner mig diskriminerad på grund av min sexuella läggning.
Yes.
Och det värsta, jag kan inte säga emot det för detta justitieminister. Nej. Det blir så svårt.
Jag kommer argumentera med min lag.
Gud, du får se om Beatrice Aske smsar mig nu.
Det är bra att jag sitter emellan.
Ja, verkligen, verkligen. Marcus har mejlat oss, han är ut härnäst. Han är rädd för att förlora sin bästa kompis eftersom han har haft sex med kompisens moster. Det här går det, det är Hudik går det till så också.
Där har man inte så många moster.
Nej. Det är hans stediga syster också.
Ja.
Hejsan Dilemma, jag heter Marcus. Jag har hamnat i en märklig sits. Min kompis moster har börjat flörta med mig. Vi träffades på min kompis mammas 50-årsfest. Hon är väldigt trevlig och ser väldigt bra ut för att ha fött två barn. Efter festen la hon till mig på Facebook och tackade för senast. Vi har småpratat lite de senaste veckorna. Jag tyckte det kändes lite jobbigt eftersom jag är väldigt nära min kompis och hans moster mer än dubbelt så gammal som jag. Några veckor senare stötte jag på min kompis moster på krogen. Vi hade båda druckit lite för mycket och det slutade med att vi gick hem till mig och hade sex. Det som känns extra jobbigt är att någon bekant kan ha sett och smita iväg med varandra från krogen. Jag var lite berusad som sagt. Hon är gift och har familj och jag är orolig för att min kompis ska få reda på det här. Ska jag säga till min kompis att jag har varit med hans moster eller ska jag bara hoppas på att det aldrig kommer ut, undrar Marcus. Den du, Thomas Bodström.
Nej, det var enkelt. Han ska inte säga något till sin kompis. Han har väl ingen skyldighet att informera om det här.
Nej.
Nej. Och det är väl mostern som får ett ansvar för sin relation. Han har inte gjort något fel.
Nej, men han har verkar ha lite samvetskval.
Ja, det kan han ha. Ja. Men jag tycker inte att det ska innebära att han ska berätta det för sin kompis. Då är det ungefär som att han ska avlasta sig själv från det eventuella samvetskvalet. Så att han ska frigöra sig själv.
Ung man, äldre kvinna, det är väl 2017. Det är väl jättebra.
Ja.
Vad säger Agneta?
Nej, jag håller med Thomas. Jag tycker inte att om det nu var ett äventyr så tycker jag bara att han kan se det som ett spännande äventyr med en mogen kvinna och inte behöva säga det till sin kompis.
Nej, hon har ju familj och barn.
Ja, det verkar jättestökigt. Jag tycker inte han ska fortsätta det om hon nu har familj.
Varför det?
Därför att, nej, jag tycker...
Ska man inte följa sitt hjärta?
Ja, men det är ju inte så att hon kommer att... Ja, jag vet inte.
Du har skrivit en bok som heter Följ ditt hjärta.
Ja, fast jag tycker man ska vara ärlig. Alltså, man får väl göra vad han vill.
Man ska vara ärlig, ja. Han är väl ärlig mot sina känslor.
Mostern är dubbelt så gammal.
Och gift och har barn.
Ja, men det är hennes problem.
Ja, okej.
Vad ålder med det här gör. De är väl båda myndiga förhoppningsvis.
Ja, men han får väl ligga bäst han vill då. Jag vet inte. Jag bryr mig inte. Men jag tycker inte att
han... Den bästa dilemma-panelen. Jag bryr mig inte. Tack så mycket för det.
Tack för att du kom med.
Nej, jag tycker inte han behöver berätta det. Men hur ska han fortsätta det här? Då kommer det att bli ett problem. Då kanske han till slut måste berätta det.
Man hör ju på det här brevet att han inte kommer fortsätta det. Ja. Han var ju lite så här, alltså, om han hade varit så här... Hon är ju dubbelt så gammal som mig. Alltså, då hade han ju gillat det. Nu var det lite mer som att hon är dubbelt så gammal.
Men det handlar väl om vem som läser upp brevet.
Sveriges största milfest spoken.
Nu är jag borta.
Nej, du är inte alls borta. Lyssna på mig istället. Så alla sanningen. Alltså så här, för att citera Thomas, alltså, nej, det var inte du som sa det. Det var Leif Bergqvist som sa att sanningen är inte hemma i rätt sal. Alltså, jag tycker ibland får man faktiskt inte undervärdera liksom importance of a white lie. Ibland får man ljuga. En vit lögn. Jag tycker så här, säg ingenting till din kompis, kommer det här fram, blåneka. Va? Med din moster? Nej.
Nej.
Att jag skulle lägga med din moster? Nej. Vad har du fått det från?
Du tycker inte man ska blåneka? Jag säger det som jag sagt tidigare. Det man säger ska vara sant, däremot behöver man inte säga allt som är sant.
Får du en rak fråga så har du ja eller nej att välja på. Då kan du inte bara välja bort
det,
något.
Jo, det kan du visst säga. Jag tänker inte prata om alla som jag har haft sex.
Men det är ju ett ja.
Men jag tror inte den här killen han behöver inte oroa sig för det här. För mostern har haft sitt lilla äventyr och hon kommer nog inte fortsätta.
Men jag tycker det är väldigt roligt. Har du haft sex med min moster? Jag tänker inte prata om mitt sexliv. Herregud, Thomas. Vad är det?
Tänk dig två unga killar grabbkompisar emellan och frågar honom. Du knullar min moster. Jag tänker inte prata om mitt sexliv. Man bara, okay.
Ja, men jag tycker det är bättre. Det var ingen bra kommentar, men det är bättre än att ljuga. Det är aldrig bra att ljuga för sina vänner.
Är det alltid bäst att tala sanning, alltså?
Ja, men man behöver inte säga allt som är sant.
Nej, exakt.
Det är absolut inte bäst att tala sanning alltid.
Nej. Nej, det ska man inte göra alltid.
Jag ljuger jättemycket.
Ja. Okej.
Men det är bättre att inte säga någonting alls än att ljuga.
Ska han säga något till Marcus Jolne?
Nej.
Okej, tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tidiga 40 man har sköj. Tack så jättemycket för att du kom hit för att grot idag.
Ja, tack för att jag fick komma. Det har varit spännande, det har varit hetskt, det har varit varmt, det har varit intressant för att säga.
Ja, allt på en gång. Vilken palett av känslor.
Ja.
Agneta Sjödin, tack så jättemycket för att du kom hit idag.
Alltid lika roligt. Jag hoppas det blir fler gånger. Och det var så kul med de här två grabbarna.
Ja, du sitter verkligen och gottar där. Ja. Tack så mycket Thomas Bodström som sitter där.
Ja, jag har blivit diskriminerad av Faro och blivit slagen av Agneta. Men jag tycker det var jätteroligt att du får med. Även om jag bara hoppade in här.
Men du har de lagliga verktygen för att ta itu med det här.
Det verkar
sen,
inte som jag har de rättigheterna.
Det är ingen respekt för rättsväsendet idag alltså. Hur som helst, tack så mycket för att du kom hit. Och vi hörs igen nästa söndag. Och så mailar du in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Så byter vi ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är vi tillbaka igen med ny dilemman. Då har vi Pia Johansson, Hasse Aro och Per Andersson i panelen. Ha nu en skön, skön söndag. Vi säger hej då!
Hej då!
Hej!
Titta, han gör det! 1-0 till French Hotdog! Vilket smakfullt mål!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Välj mellan massa goda dressingar till din French hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling. Köp en French för 35, 2 för 59 eller 4 för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.